Jag heter Linnea och jobbar här som pastor med inriktning ungdom och är ganska trött idag. Vi har haft läger i helgen. Yes! Och det har varit toppen. Men man sover ju inte så mycket på läger som det ska vara. Så jag är lite sliten. Så om jag håller på att somna till så får någon kasta något på mig. Eller se till så att jag håller mig vaken. Men jag ska nog hålla mig vaken så länge jag står här framme i alla fall. Funkar det med ljudet? Ja. Du kanske är som jag, att du har en app i din telefon där du kollar dina nyheter. Eller så kanske du brukar googla vad som händer i världen. Du kanske brukar gå in på Aftonbladet eller DN. Eller så kanske du har en riktig papperstidning där du läser vad som händer i våran värld. Du kanske har TT Ela eller någon annan tidning. Eller så kanske du följer någon influencer som berättar om världsläget, kollar på något tv-program så att du får reda på vad som händer. Vi gör på olika sätt, men jag tror att vi alla här inne är medvetna om hur det ser ut i våran värld idag. Hela tiden så läser vi om saker som skakar oss och som påverkar oss. Det är svårt att ta in och det är tungt och det är väldigt mycket som händer just nu. Vi kommer också från en pandemi som har skakat världen ganska mycket. Flera ungdomar som inte har kunnat gå i skolan på flera år, eller varit i skolan på flera år, och här i kyrkan så hade vi inte gudstjänst. Var man med och ledde lovsången eller på något annat sätt var medverkande så hade man ju tur att få vara här. Annars så var vi hemma i några år. Och efter det så kom kriget i Ukraina som fortfarande håller på. Och nu är det jätteoroligt i Israel och Palestina. Och Sverige är också högst involverade i saker, i samtal och i processer som pågår runt om i Europa och i våran värld. Det är lätt att bli otrygg och orolig, men också engagerad, kanske frustrerad och arg. Och man vet inte riktigt, vad ska jag göra med alla mina känslor? Alltså, vad ska jag göra när jag sitter i mitt hus, lever på som vanligt och så läser jag om alla de här människorna som drabbas? Vem är jag? Vad ska jag göra där? Och det är ganska lätt när man läser på nätet att ha åsikter om människors beslut. Ha åsikter om politiker som gör så och som gör si. Och människor som tycker saker, så sitter jag där och tycker vi kanske skulle göra så här istället. Det är mycket bättre om vi hade gjort så här. Vi borde gjort så här. Varför har vi inte gjort så här? Varför har vi inte hanterat situationen annorlunda? Och speciellt på nätet, det finns så stor möjlighet att bara slänga ur sig någonting. Man kan till och med vara anonym och skriva i princip vad som helst. Och så tänker man, som Jörgen predikade om förra söndagen, de där människorna, hur tänker de egentligen? Varför är inte alla som mig? Så om ni inte hörde förra söndagens predikan, gå in på Spotify och lyssna på den. När Jörgen pratade om ett vi och ett dom och att vi behöver vara en enhet, att vi behöver vara enade. Men det är lätt att se på varandra som vi och dom. Och det kan vara svårt att uttrycka sig utan att det blir ett vi och ett dom. Och det är svårt att uttrycka sig överhuvudtaget, men jag tror att det är viktigt. Precis som Niklas läste här så är vi ett ljus. Och jag tror på att vi får vara ett ljus både i våran stad, på gatorna, alltså fysiskt på våran arbetsplats, på din skola får du vara ett ljus. Men jag tror också att vi behöver synas på nätet. För det händer så mycket där. Om vi tänker på hur mycket tid vi lägger på våra telefoner och på att få liksom input därifrån, så behövs det också ljus på de plattformarna. Vi behöver vara ljus både här men också i våra telefoner. I Matteus 5:4 så står det: ni är världens ljus. Men hur sprider man det här ljuset av? Vilka åsikter är det våra medmänniskor behöver höra? Vad vill vi förmedla i situationer där vi tycker olika? När vi känner oss påhoppade, vilken respons vill vi ge? Vad är liksom meningen med att jag ger respons på någonting som jag hör? Vad vill jag att den som jag säger det till ska ta emot och ska få av mig? Vad är min intention och mitt mål med min motreaktion mot det jag läser och det jag hör? Och när vi brottas med hur människor behandlar varandra i våran värld, utöver världen men också i våran närhet, så tror jag att Jesus har någonting viktigt att säga till oss. Och jag har tänkt på detta så mycket det sista. När jag har läst tidningarna och så varit så här, alltså vad ska jag göra? Vad kan jag göra? I Matteus evangeliet kapitel 5-7 så finns det ett stycke som är en predikan som Jesus håller som kallas för bergspredikan. Och vi kommer läsa ett stycke ur den. Vi kommer läsa från Lukas. Det finns också återgivet i både Lukas och Matteus. Och hela den här predikan handlar om hur vi ska vara i relation till varandra och till honom, till Jesus, till Gud. Men också till våra pengar och till våra ägodelar. Så läs den om du inte har läst den, Matteus 5-7. Men vi ska läsa från Lukas 6:27-36. Där Jesus säger så här till folket. Men till er som lyssnar så säger jag, älska era fiender och gör ett gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni också göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det. Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det. Även syndare gör samma sak. Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det. Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka. Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig så som er far är barmhärtig. Jesus börjar med att säga, älska era fiender. Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. En väldigt utmanande vers skulle jag säga. Alltså tänk om vi skulle göra det. Välsigna dem som förolämpar er. Och älska dem som hatar er. Det är nästan så stort att det blir liksom ofattbart. Svårt att ta på. I Matteus 5:44, alltså vi läste från Lukas nu, i Matteus som sagt så står också samma predikan. Och där i 5:44 så står det, älska era fiender och be för dem som förföljer er. När någon gör någonting illa mot mig så står det att Jesus säger att vi ska be för dem som förföljer oss och älska våra fiender. Och han vill att jag kommer till honom och bara, Gud, var med den här människan. Välsigna den här människan. Överbevisa mig om din storhet. Och det här är inte logiskt. Jag tänker inte att det är det mest logiska att göra i en sån här situation. När någonting händer, när man läser någonting. Gud, välsigna den här människan. Men jag tror att det är det mest långsiktiga vi kan göra. Inte det mest logiska, kortsiktiga, utan det mest långsiktiga vi kan göra för att sätta stopp för så mycket ont som pågår. Tänk om vi skulle vända lite på tankegången och se det som att det är jag som är den som följer och den som hatar. Det är mig det handlar om. Om jag förföljer någon och trycker ner någon och tycker illa om någon, vad skulle hända i mig om den personen börjar be för mig och älska mig tillbaka? Jag tror att det skulle bli svårare för mig att fortsätta slå och fortsätta trycka ner och fortsätta förolämpa den personen, fortsätta förfölja. Om den som jag gör det mot be för mig? Tänk om personens reagerande på mitt agerande istället skulle vara en bön om Guds ingripande i mitt liv. Tänk om det skulle leda till att mina murar rivs. Att jag får lägga mig platt på marken och inte ha någonting kvar att sätta emot. På grund av den där bönen. Jag kanske till och med skulle be om förlåtelse och så kanske det skulle leda till försoning. Tänk om jag skulle, istället för att prata om dem, be för dem. Istället för att hålla mig borta från människor så skulle jag dra mig närmare och visa barmhärtighet och älska de människorna. För visst är det så att när jag lär känna någon person, när jag kommer nära en person, då är det så mycket svårare att inte tycka om den personen. Och behandla den illa. Så att dra sig närmare en annan människa, det tror jag kan hjälpa att vi får nöd för den personen och börjar be för den personen istället för att ta avstånd och känna hat. Och det är också samma sak på nätet. Alltså där är det så stort avstånd mellan mig och den som jag kommenterar eller den som jag skriver en reaktion på. Men bakom varje meddelande, bakom varje åsikt som någon har skrivit så finns det ett ansikte. Så finns det någon som sitter som faktiskt har uttryckt det här. Det är inte bara ord som kommer från ingenstans. Tänk om vi skulle be för de personerna som vi inte håller med. Istället för att slänga ur oss någonting som är så enkelt och bara reagera med. I vers 29 så fortsätter Jesus. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Det är lite provocerande också. Ska vi göra det som kristna? Ska vi lägga oss ner och låta människor slå på oss? Är det inte lite svagt att man inte står upp? Om någon slår dig på ena kinden, vänd också den andra kinden till. Det här står som sagt i Lukas, men i Markus som finns bibelordet på samma sätt skrivet. Och där kan hjälpa oss att förstå innebörden lite mer. I Markus 5:38-39 så står det: ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. I det här sammanhanget så handlar det om hämnd. De säger att vi ska ju tänka öga för öga, tand för tand. Men jag säger er, vänd andra kinden till. Så det är många som skulle säga att det är naturligt att svara på våld med våld och att öga för öga är rättvist. Men Jesus bjuder in oss att överväga en annan väg. Och det betyder inte att vi ska låta människor trampa på oss. Att vi inte ska stå upp, utan i det här sammanhanget så handlar det om att vi ska inte hämnas, och det är någonting annat. Och han tänker att vi ska sätta kärleken först. Och att sätta kärleken först, det är inte alltid att vara snäll. Det kanske vi tänker i det här bibelordet. Om någon slår dig på ena kinden så vänd andra kinden till. Men att vara kärleksfull, det kanske faktiskt är att stå upp och ibland säga ifrån. Och det kan också vara att om någon slår mig på ena kinden, att vända andra kinden till tror jag också kan vara att gå ifrån sammanhanget. När man läser någonting eller när man hör någonting som man blir frustrerad över, inte agera i affekt utan okej, jag lämnar det här. Jag vänder mig om och så får det landa lite. Och sen så kanske jag kan be Gud att han ger mig kärlek för den här personen. Och att han välsignar den personen. Så att det händer någonting i livet. Vi behöver stå upp för oss själva som kristna, för vi har ett värde. Jesus säger inte här att ja, men folk kan slå på er. Det spelar ingen roll. Utan vi har ett värde som kristna. Alla människor har ett värde. Det står i Markus 12 att du ska älska din nästa som dig själv. Och där brukar vi kanske tänka oftast att ja, men jag ska älska min nästa. Men det står som dig själv. Alltså ska jag älska mig själv också. Vi har ett otroligt värde som är så högt i Guds ögon. Och jag kanske känner mig trasig eller sårad. Du kanske känner det, att någon har trampat på dig. Eller slagit dig på din kind. Men då vill Gud upprätta dig. Och du är så dyrbar i hans ögon. Det här handlar inte om att vi bara ska lägga oss ner och låta människor trampa på oss. Utan det handlar om att vi inte ska hämnas mot varandra. Martin Luther King har sagt: "Love is the only thing that can turn an enemy into a friend." Kärleken är det enda som kan vända en fiende till en vän. Och vi har ett otroligt exempel på det här i Jesus Kristus. När jag förberedde mig så tänkte jag så här: vem har gjort något sånt här? Vänt andra kinden till. Och så funderade jag på massa olika exempel. Och sen så var Jesus kanske jag ska ta som exempel. Alltså, och så var på korset. När han hänger där. Det står så här i Lukas 23:32-34. Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallas för dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra sida. Men Jesus sa: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör." Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Alltså, hur klarade Jesus att säga så? Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Han blir korsfäst och hånad. Och så är hans fokus: far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det står till och med att de kastar lott om hans kläder. Alltså, tänk att kläderna, mina kläder, är mer värda än mig. Han blir så hånad och utsatt. Och så säger han: far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det är Jesus hjärta. Ja, tänk om vi kunde ha den bönen när vi läser våra nyheter. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. I början så läste vi stycket från Bergspredikan, och i vers 35 och 36 så står det: "För han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig så som er fader är barmhärtig." Han är god mot de otacksamma och onda. Han är god. Och vi kan be och försöka göra det vi orkar och känner oss kallade till. Men vi får också i samma läge bli burna av honom. Vi får hitta vår tröst och styrka i Gud. Och min favoritsalm, kanske flera av er som har den som favoritsalm. När jag upptäckte den så tänkte jag: vi kan stryka resten av Bibeln. Nej, inte riktigt. Men alltså, psalm 121, den kan jag läsa varje dag. Och jag känner mig så buren av Gud i allt som händer. Det står så här: "Jag lyfter upp mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar Israel. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte och han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid." Amen. Herren ska bevara dig från allt ont. Alltså, Gud är så stor. Och just nu så min dotter är 2,5 och på kvällen ibland så läser vi barnens bibel. Och alltså barnen får höra så mycket häftiga stories från Gamla testamentet. Jag tänker att vi kanske är halvbra här nere på att berätta om Jona och Daniel i lejongropen och sådär. Men alltså, vilka stories! Gud har gjort så stora saker genom historien. Och vi tror ju på historiens Gud. Att det är samma Gud som gjorde det som hände på Gamla testamentets tid. Att det är han som vi tror på idag. Och då när vi läser nyheterna, när vi får höra om det som händer, då är det honom som vi får be till. Han som befriar folk. Han får vi vända våra blickar till och vårt hopp till och våran tro till. Han som har gjort så mycket stort genom historien, det är han. Nästa gång du läser nyheterna på din telefon eller i din tidning eller hör om vad som händer i världen, vad gör du? Hur tar sig din frustration eller ditt hat eller dina tankar eller dina åsikter sig uttryck? Vad är planen? Hur gör vi när vi kommer hem? Det är så bra att vi gör våra röst hörd och att vi är ljus både här och på nätet. Men låt det börja i en bön om Guds ingripande. Låt det vara det som bubblar. Gud, grip in. Gud, gör en skillnad. Välsigna de här människorna så att människor blir fria och vänder sig till dig och börjar älska varandra. Tänk om det skulle vara våran bön. Det kan låta stort och orimligt, kanske lite naivt. Men då kan vi ta fram vårt gamla testamente och läsa om Gud i historien som har gjort otroliga saker. Ett tag så var det en vän till mig som bad, varenda gång vi bad så sa han, sänd en väckelse och börja med mig. Alltså så fin bön. Gud, sänd din väckelse och börja med mig. Gud, grip in i den här människans liv. Rör vid människors liv och börja med mig. Låt mig få vara ett ljus. Ni kan få komma fram på lovsångsteamet. Vi kommer ha förbön nu och vi vill jättegärna be för dig och vi ska be för den här världen nu. Gud har skapat den här världen. Han har inte glömt oss. Han har inte glömt någon. Vare sig här eller någon annanstans i världen. Så låt oss be för den här världen. Du kanske känner någon som just nu är i någon situation som är omöjlig att reda ut. Då vill vi jättegärna be för den personen. Så var med och be. Vi lyfter upp den här världen, vårat land, våra politiker, våra makthavare, länder som ligger i krig. Vi ber. Även om det känns lite naivt ibland kanske. Litet på något sätt. Så tror vi på en Gud som har gjort så stora saker i historien. Som har befriat sitt folk, som har gjort så mycket. Han tror vi på. Honom får vi ropa till. Vi kommer att ha förebedjare som står här framme. Vill du att vi ska hjälpa till och be för någonting? Vill du tacka för någonting? Vi ber för det som du har på hjärtat. Så kom jättegärna fram när vi ställer oss upp sen. Och så ber vi jättegärna för dig. Annars var kvar i din bänk. Och så lägger vi det här landet och den här världen i hans hand. Vi ställer oss upp tillsammans och ber.